Podplay.
Ja, men hej på er. Då blir det dags för ett nytt avsnitt av Sportchef Sommar 2022. Vi är inne i augusti, månaden då man börjar dofta lite höst och att ishockeyn snart är tillbaka. Och Stefan Bengtsén, GM Örebro. Jag undrar om du börjar känna lite puls över att SHL snart är i kalendern igen.
Absolut. Jag tror många lag som vi har premiär den här veckan. Och vi klev på is här igår och det är klart att det slår på någonting då. För hur den är så isen är, det är där det händer. Och så visst börjar det kännas att någonting ska hända om några veckor.
Du, jag ska säga välkommen tillbaka också. Du har ju gästat podden förr.
Ja, det har jag gjort faktiskt.
Ja, och om man vill veta mer om Stefan Bengtsén, då ska man, jag kan inte det avsnittsnumret på rak arm, men det finns i poddkatalogen. Det är ungefär 2 år sedan vi spelade in det, vill jag minnas. Så då kan man lyssna in det efter det här. Vi kommer att prata väldigt mycket om Örebro, truppen 22-23, dina förväntningar och tankar. Och jag vill börja i den här änden, för när jag tittade till er poängskörd de senaste 3 säsongerna, så noterade att ni har varit väldigt jämna. 81-87 poäng. Och ni har varit där i mitten. Och skvalpat, om man kan säga så. Hur ser du på det egentligen? Är det ett tecken på att ni är stabila? Eller att ni inte klarar av att ta steget till att bli ett riktigt topplag?
Jag tror att det handlar om att vi successivt har byggt oss till att försöka bli stabila. Det har ju varit en del av hela resan i Örebro. Och ta det steget och bli riktigt bra, det krävs ju lite extra av alla. Och målet är att bli bättre. Och det är klyschigt att säga att vi ska bli bättre än förra säsongen och för varje år. Men så har det ju lite grann varit ändå. Placeringsmässigt har vi successivt tagit oss uppåt.
Lite steg tillbaka
förra
säsongen.
Men lite steg tillbaka förra året från att vara 6:a och blev 7:a då på en poäng där på slutet. Så det var ju...
Och semi till kvart ska vi säga också.
Ja, precis. Och från semi till kvart. Så litet snedsteg tillbaka. Men det är också, det är inget som oroar mig. Det är snarare ett, tror jag, någonting som sker i en process där du är på väg att bli ett riktigt, riktigt etablerat SHL-lag. Och föreningen är ju inte, det här blir 10:e säsongen liksom.
I SHL, ska vi säga.
SHL.
Ja. Jag vet att om det är nedanför oss eller om det är bredvid oss så sitter herrtruppen och pratar målsättning för den kommande säsongen. Var ser du er hamna in? Eller var vill du att det här laget ska placera sig?
Jag vill att vi ska vara topp 6 till att börja med. Och det var precis samma sak vi sa för inför förra året. Vi vill vara topp 6-lag och sen vill vi ta oss... Vi var framme och luktade och gjorde en bra semifinalserie för 2 år sedan. Och vi vill fram där. Vi vill utmana på riktigt. Det är liksom det är där vi sneglar emot. Absolut.
Jag uppfattar ju när jag tittar på er utifrån att Örebro har ju växt till en väldigt trygg organisation egentligen. Om man ser till alla delar som en förening ska innefatta. Herrarna då? Det har varit, efter att man klev upp i SHL... Ja, men det gick bra, sen var det lite stormigt, det var mycket tränarbyten, svaga ekonomiska resultat och sen har ni tagit kliv för kliv som du är inne på nu. Men rent sportsligt, vad krävs för att man ska klättra en platå till? Är det bara att värva bättre spelare eller finns det andra funktioner att sätta in för att kunna bli bättre?
Ja, men det är precis det du är inne på. Vi måste stabilisera oss i organisationen. Det måste vara lite lugn och ro. Vi måste hamna rätt ekonomiskt för att vi ska kunna nå de här resultaten. Så jag tror att klubben har förstått att efter 5-6 år så förstod man att för att ta nästa steg måste vi göra så här. Man spetsade organisationen lite och så där. Jag tror vi är på rätt väg liksom.
Är det inte tillräckligt mycket lugn och ro nu då för att ni ska vara topp 4 till exempel?
Absolut. Det är vi gärna så att säga. Så jag tycker att vi kommer att vara med och utmana och det är det viktiga för oss.
Och jag tycker också att under de senaste åren så har det börjat viskats om Örebro som en väldigt bra ungdomsorganisation där man kan egentligen ta fram fina talanger. Och det ser man ju bara på nu med, ja, men jag tänker på Milton, jag tänker på Simon Forsmark, Elias Pettersson, Leo Karlsson såklart. Vad vill du peka på är anledningen till att Örebro har blivit bättre på hockeygym, J18 och J20?
Åter till att allt har ett samband. Föreningen anses utifrån som kvalitativ. Man gör bra saker och då blir man attraktiv. Vi gör bra resultat, vi fostrar bra spelare. Vi har framförallt en del i det hela är ju bra ledare. Och jag hävdar att vi har bra människor i klubben idag som har ett otroligt driv, är ambitiösa, varje dag vill framåt och sätter ganska tuff press på killarna. Och då tänker jag inte minst på utvecklingssidan där man har en tydlig ram över hur det ska vara när du kommer till Örebro.
Vilka ledare tänker du på där då? Som sätter de kraven och bevisen?
Ja, för att gå in på utvecklingssidan så är ju Henrik Lövdahl då för detta spelare utvecklingsansvarig. Och han styr ju hela ledarstaben där med Kalle Olsson på J18 som också är för detta spelare. Marcus Weinstock på J20, Oskar Dahlgren på J20. Vi har en bra setup. Det föds bra vardagliga vanor liksom. Och det är det handlar om.
Tack vare att de själva kanske hade bra vardagliga vanor.
Ja, jag tror det. Och man har förstått hur... Och man har, det är inte självklarhet det där med att vara bra spelare och bli bra ledare. Men jag tror att de har förstått hur man kan föra det här vidare. Och de har en kunskap som de också vill ge grabbarna och vet hur man gör det. För det är inte alla som har det. Men jag tycker att de har det.
Själv då? Du är snart vid 3-årssträcket. Som GM för Örebro. Och du förlängde ju också här i våras. Det verkar som att du trivs rätt bra.
Ja, men jag har en bra position. Jag tycker att jag vill ju ha strukturer som är starka. Jag vill ha kontinuitet. En trygghet. Och jag vill ha drivna människor runt omkring mig. För jag är driven själv. Jag vill framåt. Jag vill vinna. Och ska vi vinna så måste vi bli homogena och se samma saker och göra samma saker.
Vem driver dig här då på kansliet? Pushar dig varje dag?
Ja, det handlar nog mycket om att andra, jag ser att andra, precis det jag säger, att andra driver i verksamheten. Det får jag kickar av. Jag är ju ändå ytterst ansvarig. Jag mår ju gott i en verksamhet.
Så ingen behöver på dig med andra ord?
Nej, det tycker jag inte.
För du är så pass driven själv.
Jag driver mig ganska bra själv. Men jag drivs av att jobba i en miljö där folk är drivna kring mig. Men det är ju något vi skapar tillsammans. Som jag säger, vi måste prata om att vinna. Vi måste liksom, det ska inte vara lagom. Det får inte vara det där mellanmjölk man pratar om. Och lite, vi måste våga lite mer. Vad ödmjuka ska vi vara, men vi måste vara ödmjukt kaxiga.
Ja, vi ska alldeles strax detaljstudera Örebros trupp 22-23 och gå igenom lagdel för lagdel. Men innan vi är där så vet ju tvungna lyssnare att vi har sportchefsrutan nu och då. Stefan Magnusson är den 10:e sportchefen slash GM som sitter här och snackar med mig. Och ni vet ju att det är 5 frågor. De är likadana till allihopa och den första lyder så här. Den spelaren hade du velat värva från ett annat SHL-lag?
Den får man tänka lite på. Nu har jag funderat lite. Jag drivs ju väldigt mycket av spelare som kan leda och vara starka för laget. Och det är ju inte utan att jag ger mig på lite äldre spelare i det här fallet. För jag tycker att lite grann så kan man sakna det i de yngre som kommer. Att man inte riktigt har med sig det. Så som spelare, jag har alltid gillat en sån som Joakim Lindström i Skellefteå, en stark personlighet, liksom stark för laget. Man kan ju inte låta bli att imponeras av Joel i Frölunda, men Varsak har ju sin tid, han börjar också bli äldre, men det där måste vara drömspelare att ha i sina lag.
Så du väljer, vem är det då? Är det Joakim Lindström eller Joel Lundqvist?
Jag säger Joel.
Det säger Joel. Kanske för att han sitter på ett befintligt kontrakt också.
Han spelar ju fortfarande.
Ja,
Joel vet jag inte. Eller,
nej, Jocke vet Jocke inte. Vet inte. Nej, det kan ju bli Skellefteå eller det kan bli att han lägger av. Det får vi helt enkelt se. Men Joel Lundqvist, du säger att du attraheras av spelare som klarar av att leda.
Ja.
Och jag tror att alla förstår ju varför Joel Lundqvist är Frölundas kapten.
Ja.
Men du som, om du tittar på honom utifrån, vad är det som liksom drar dig till honom i det här svaret?
Att han har pondusen som krävs av en ledare som där andra, där han, när han säger något så blir det så starkt för gruppen att han kan vara med sig. Otroligt, han kan sälja in saker till gruppen på ett otroligt äkta och bra sätt.
Finns det någon Joel Lundqvist i Örebro?
Jag kan ju hoppas att det kan... Vi har ingen Joel Lundqvist, det har vi inte. Men det finns några ämnen. Jag var inne på det där, att det är inte så, jag tycker som har hållit på ett tag, att det var lättare att hitta de här karaktärerna lite mera, om jag går tillbaka 8-10 år, än vad det är idag. Så idag är det svårare att hitta just de där.
Men så här då, om jag ska försvara unga spelare, hittade man verkligen de karaktärerna hos unga spelare för 5, 10, 15 år sedan? Alltså, jag upplever det som så att det är en mognadsprocess också innan man klarar av att leda ett lag, och det brukar ta sina säsonger, och då blir ju spelarna upp mot 28, 29, 30 innan det börjar falla på plats. Det är ju väldigt få, kanske ingen 20-åring som kliver in i ett omklädningsrum och säger, tjena, jag går först i ledet här.
Nej, men så är det absolut, och det var jag inne på lite. Jag hoppas att det finns några, eller jag vet att det finns några som är i en mognadsprocess som kan bli det hos oss. Absolut. Men jag vill ändå hävda att det var mer naturligt att hitta flera ämnen liksom 8-10 år tillbaka.
Okej. Och då är det någon av, vilka av de yngre här då, ser du, kunna liksom växa ut till ett kaptensämne, eller i alla fall en ledare för
det? Nej, men jag tycker att leading by example, en som Linus Öberg som är 0-0, som har tagit sig fram från vårt hockeygym och gör det fantastiskt bra. En professionell kille till 110% på alla sätt och vis. En sån skulle man vilja mognande lite till just i ledarskapet mot övrig grupp och våga visa, för att det Linus står för, det är otroligt starkt.
Så har du märkt av att lönenivåerna förändrats sedan förra sommaren?
Nej, det vill jag inte säga. Jag tycker snarare att det har blivit lite märkligt läge, så tillvida att det har varit lite hold länge. Så det har ju dragit på det på ett annat sätt i år. Silly drar igång som vanligt, men det hände inte så mycket. Och så hände ingenting, och så hände ingenting, och sen så släppte det på lite. Och det har väl med världsläget att göra, såklart. Så det är väl egentligen det. Och det blir ju, jag tror att vi säger, många klubbar har försökt att titta på möjligheten att få hem lite svenska spelare när det nu har blivit som det har blivit i världen. Så därför tror jag att det har dröjt lite längre.
Jag hör ju från vissa att topplönerna i SHL, de tickar sakta men säkert uppåt. Du har ju varit i den här branschen väldigt länge, alltså Karlskoga, Brynäs och nu Örebro. Så du har ju kunnat följa det ändå under de senaste 20 åren. Var ligger vi någonstans nu egentligen på de absolut bästa spelarna i SHL om du ser till de senaste 10 åren?
Nej, men det är klart att pendeln slår ju, visst, lönerna ökar. Det är väl ingen snack om det, så är det ju. Men vart gör det inte det? Det gör det ju överallt. Men sen så får du har ju ändå en portfölj, en spelarbudget som du ska förhålla dig till. Och sen om man väljer då att kanske satsa, för det här med svenska spelare exempelvis som man gärna vill åt då, det har ju blivit så också att de som har varit utomlands och kommer hem igen, de blir ganska dyra. Och det har ju varit en av anledningarna till att man kanske har handlat med mycket utländska spelare förut istället, för att det har blivit lite billigare.
Vad kostar generellt en svensk toppspelare då, skulle du säga, i månaden?
Ja, men snittet i eller vad sa du, topp?
Ja, i genomsnitt en svensk toppspelare. Om vi tänker en topp 6 forward eller någon som ska gå in på i det första backparet eller som ska vara första målvakt.
Det är väl, man säger ju att snittlönerna ligger på 110-115 000.
Ja, okay,
ja, du ser. Ja, precis.
Men
så, ja, men det tickar ju uppåt. Då är det ju upp på 200 liksom. Ja.
Ja.
Ja, så är det ju.
Lönebudgeten då för 22-23. Hur ser den ut kontra förra säsongen?
Ja, en viss ökning från förra året. Men marginellt, vill jag säga.
Det är inget som kan göra att ni shoppar fler kvalitativa spelare?
Nej, inte som det ser ut idag. Utan att nu har vi ju stängt så tillvida att vi har satt våran trupp. Och sen vet vi ju, både du och jag, att det här är ett rörligt
dokument, som,
dokument som är liksom, idag har vi 8 backar och 13 forwards och 2 målvakter. Men vad händer om man blir skadekommer och sådär? Det vet vi ju inte.
Vad spenderar ni på truppen? Kan du säga det?
Nej, det tycker jag inte, utan det är något som vi håller för oss själva. Men det är som jag säger, att vi är Örebro kanske var för oss sådär, att vi är ändå med där uppe, så vi ska inte på något vis be om ursäkt för att vi inte har spelat budgetar. Jag gillar inte det när folk säger att vi kan inte vara med, vi kan vara med på en viss placering utifrån, men det handlar ju också om att hantera de där stålarna. Så är det ju, så det är ju upp till mig och Niklas liksom. Det är ju vi som investerar och där har ju vi ett jätteansvar och skjuta rätt, så är det, och ge tränarna och föreningen de spelare som vi tror är rätt. Sen ska det ju sättas ett spel och sådär. Det blir coachernas uppgift, så att säga. Men vi är i vilket fall med där uppe liksom, och vi behöver inte tycka synd om oss att vi inte har tillräckligt spelarbudget. Det ska vi absolut. Det gör vi inte.
Örebros mest oväntade genombrott 22-23.
Ja, det här är ju en spännande fråga. Det blir lätt, och vi har ju, du var inne på det förut, vi har ju faktiskt i truppen i år 203 och 204. Och som har varit med en del, och det är klart att jag utan att, och jag tycker att det skulle vara fantastiskt att se en sån som Leo Karlsson få kliva upp och visa för Hockey Sverige vilken supertalang han är.
Vi såg prov på det redan förra säsongen.
Ja, det gjorde han, och han är ju en ung 04. Han är ju född sent i december. Så och nu har han vuxit till sig lite muskulärt och sådär, och blir lite klokare som spelare, så det vore häftigt om Leo kunde få en fin säsong.
Ser du honom i kanske första eller andra kedjan, att han ska få det utrymmet från start?
Ja, det gör jag, och jag tror också att det finns en viss tanke i det, för att meningen är ju att Leo är en kreativ, som vi säger, toppspelare som ska göra poäng och kreera och få spela liksom. Då behöver han vara med där, och då behöver han utvecklas i den miljön. Bra spelare ska utvecklas tillsammans med andra bra spelare.
Och då är det PP-tid som väntar också för
det. Det kan det mycket väl bra. Nu är vi bara några dagar in på issäsongen, men det är väl liksom grundtanken. Sen får vi se vad det räcker till, men jag hoppas och tror mycket på Leo. Ja, härlig kille som grym talang. Jag har hållit på, som sagt, i många, många år. Men jag tror aldrig jag har sett något liknande talangmässigt.
Är det så alltså?
Ja, så är det.
Okej.
Okay. Ja, som jag har jobbat med liksom.
Ja, det ska bli intressant att se han draftas nästa säsong.
Ja,
också,
jo.
För då är han ju tillgänglig.
Då är han tillgänglig.
Gillar du det när klubbar, tränarstaber puttar ut unga spelare i ett okänt vatten för att se, okej, flyter de nu eller sjunker de? Istället för att de ska växa in i det långsamt, utan att de säger, nu får du chansen här. Ta den, eller så tappar du den.
Men det beror ju lite på vart de är i sin utbildningssteg. En del skriker ju lite för tidigt att de ska iväg och proseglas, och då är de inte klara. Så jag menar, det gäller ju att man bygger dem så klara som möjligt. Sen ska de givetvis ges chansen. Sen får man ju se vad långt det bär. Men jag gillar det. Jag tycker att jag gillar också det jag är inne på. Du måste placera dem i rätt miljöer. Jag menar, är en spelande spelare som ska spela långt fram i laget, då ska han ju prövas där. Då kan han ju inte spela 5 byten i fjärde linan. Liksom. Det är inte hans utveckling. Det är inte där han ska utvecklas. Då mår han bättre av att spela kvar i 20 och spela mycket och få rätt. Han ska vara i rätt position liksom. Så jag gillar, jag tycker vi i svensk hockey har ju alltid försökt att få fram unga spelare, och enda chansen att få fram dem på riktigt är att släppa ut dem. Sen får de köra i diket, det är jag noga med att säga. Låt dem köra i diket och upp igen och så på det.
Ja, jag gillar det mindsetet. Och inställningen att när de har ramlat ner i diket, då är det där som klubb och hjälper dem upp på banan
upp igen. Ja, precis.
Den bästa värvning du sett en annan sportchef göra. Valfri säsong, klubb, sportchef och spelare.
Ja, jag gillade faktiskt förra säsongen. Jag tyckte Folin var grym i slutspelet. När han kom hem från NHL och klev in i Växjö. Och var grymt bra. Och Frölunda lyckades ta hem honom. Det var en mäktig, för mig en stark värvning.
Så en fjäderhatten till Sjöström och gänget i Frölunda.
Sjöström och Björn var det väl då också kanske. Jag vet
inte. Exakt, Lilja Andersson, du är i Malmö.
Malmö.
Alltså den typen, det är ju en försvarsgeneral som sätter standarden för alla övriga backar. Man hör ju faktiskt när man sitter på pressläktaren ibland hur mycket han snackar med sina backkollegor och även målvakt och forward. Hur svårt är det att identifiera en sån på marknaden? För jag kan tänka mig att man måste gå mycket på vad agenter pratar om och att man kanske hör av sig till kollegor runt om i hockeybranschen för att få input om en viss spelare.
Ja, men jag skulle vilja säga att sånt så det märker du nog av kollegor och så. Det behöver inte ha hjälp av agenterna för att fånga upp det. Och Folin var ju, han kom ju hem mitt i säsongen där till 15 februari om jag inte missminner mig. Och gjorde det fantastiskt i Växjö. Ryckte upp deras defense rejält. Och var stark. Men det finns ju flera sådana där generaler. Jag tänker på Erik Gustafsson i Luleå också, som är den där typen av spelare som är väldigt stark för försvarsspelet och viktig.
Här hamnar guldet 22-23.
Luleå var grymt nära förra året. De har varit nära ett par år. De har varit högt i ligan. De fick inte spela slutspel för något år sedan. Förra året fick de det framme och fick nästan det guldet, men inte ända ut. Jag vet att de har tappat viktiga spelare, men jag vet också vad Bulan har för förmåga att sätta för prägel på sitt lag. Och jag säger Luleå.
Efter er silverbesvikelse i Brynäs, undrar du honom det där guldet? Lite extra.
Jag har alltid sagt, och det står jag för, jag gillar Bulan. Han har en härlig passion och glöd för sin hockey och sättet att få med sig och få in det i gruppen liksom.
Då är det dags för del 3 i Sportchefssommar 2022 med Stefan Bengtsén, och jag tror att vi ska börja med målvakter och sedan backar och sedan forwards. Det är en ganska naturlig turordning skulle jag vilja säga när man ska granska en trupp. Och då är det ju Jonas Enroth, Jonas Arntzen som återigen står där som målvaktspar i Örebro. Enroth, alltså säsongen han hade i fjol, 21-22. Du är part i målet, men fanns det någon som trumfade honom?
Nej, tycker jag inte.
Nej,
nej, det skulle ha varit Fürsch som när han kom in och fick bli varm i kläderna i Karlstad.
Jag tänker sista delen av säsongen och slutspelet.
Dominik var ju bra, precis. Så man sett över säsongen så var ju Enroth grym.
Han är 34 nu. Mm. Känner du några tvivel för att han ska börja dippa i kvalitet och kanske även leverans?
Inte det minsta. Otroligt professionell. Tar väl hand om sin kropp och sin själ och nej, jag ser ingen sån farhåga alls.
Tror du att Arntzen kan pusha honom lite hårdare den här vintern?
Jag hoppas det. Inte minst både för Rotens skull med, men för Arntzen. Att han är lite tuffare för att utmana. Liksom. Det behöver han med liksom, för att liksom, hänga med. Så, men vi, det är många som funderar över det, men jag tycker att vi är... Året innan där när Roten kom hem och Arntzen då var han liksom på det lite mer och visade upp sig lite vassare än kanske vad som skedde säsongen som var.
Det håller jag med om. Mm. Känner du att det var en liten besvikelse i hur han presterade under förra säsongen? Att ni hade hoppats på mer där?
Ja, fast det var ju i vågskvalpet av att Roten var så grymt bra. Så det är inte lätt att slå hål på det. Men då måste ju Arntzen jobba ännu hårdare med att göra det och bli lite hårdare på sig själv Arnsen är en otroligt fin människa och bra lagkamrat och hyllar roten och klappar på axeln och sådär. Men man måste utmana sig själv lite att passera och slå hål på honom. Jag kan lika bra som roten liksom. Det måste...
Enroth, han har kommande säsong kontrakt med er. Ser du honom som en prioriterad måltavla rent kontraktsförhandlingsmässigt?
Jag var inne på det förut. Jag är ingen orolig för Rotens ålder och sådär. Jag skulle mycket gärna vilja ha Roten kvar i Örebro Hockey framöver också.
Så när hör du av dig till hans, eller kanske Niklas Johansson, sportchef, som gör det, men när hör du av dig till agenten och honom personligen?
Det får vi väl se, men svar på frågan så är han, jag tror han har flera år kvar på högsta nivå som målvakt.
Jag vill ha ett datum här.
Ja, just
när
det.
Du ringer upp dem.
Nej, det får jag ta med Rot.
Backarna här då, alltså... Jag tycker att under flera års tid, det är väl Niklas Eriksson och övriga tränarstabens förtjänst, men så har det ju varit ett ramstarkt Örebro.
Mm.
Och när man kommer hit till Bern Arena så man vet vad man får på något sätt.
Mm.
Och det verkar bli ännu tydligare kommande säsong, för den här backsidan känner jag är uppgraderad. Det är en av de bästa i SHL. Och ni har väldigt mycket, men väldigt få rightare. Oroar det dig?
Nej, inte oroar, men det är klart att vi kikade lite efter rightare. Du är på det liksom. Så det är inte
verkar
så
att
vi...
jag gick från att hylla er till att ifrågasätta er lite grann ändå?
Är det inte något som inte är bra?
Exakt.
men om vi ska börja med rightarna så det är klart att någon rightare till hade väl kanske varit bra. Men samtidigt är inte det som är det primära, utan det är ju totalt sett hur spelen fungerar. Det är ju mer, nu snackar vi mer om PP egentligen. Det är ju enbart där. I övrigt så känns det som att det är inget som oroar mig. Absolut inte, nej.
Hur ser du på hierarkin där då? Om vi ska prata topp 4 backar, vilka skulle du vilja placera in?
Ja, men det är väl ingen snack om att, jag menar, vi har ju det finska backparet i Rissanen och Näcke. Vi är ju hänförare så. Sen kommer ju Filip Holm, men det är ju, jag menar, det är en klassback.
Är det första back?
Kan det mycket väl vara. Jag tror att han kommer att tillföra mycket till vårat, kanske mer offensivt kanske. Men totalt sett har vuxit som tvåvägsback. Och hans skridskoåkning är ju gudabenådad. Jag gillar verkligen honom. Och när vi fick till det här förra veckan så var jag sådär, som en sten bara släppte. Det var skönt att vi fick ihop det. Liksom. Så det var jätteskönt.
Och väldigt fin puckbehandling där också. Han spelade andra PP för 30 kronor i OS. Ja. Så det är ingen dussinlirare som kommer in direkt.
Det är ju... otroligt skicklig back.
Han kostar en del, va?
Bra spelare kostar mycket pengar. Svar ja.
Översnittet. Som du pratade där för svenska toppspelare mot Örebro.
Ja. Bra spelare kostar pengar.
Okej.
Okay. ska så göra.
Ja.
Tycker jag.
Absolut, det förtjänar de.
Ja.
Gustav Backström då?
Ja.
Som ständigt är en dålig på något sätt i den svenska back.
Fast han är inte det, tycker jag. Utan han...
Inte här i Örebro, men jag tycker alltså, i övriga hockey-Sverige så är det väldigt sällan man pratar om Gustav Backström.
Ja, men han är ju en sån där som alltid kommer till jobbet och en av våra, det är ju kärnspelare. Jag talar ju om vattenbärare. De här som liksom är där jämt och har en hög lägsta nivå. Som alltid är på jobbet, tränar bra, förbereder sig väl, professionell. Ja, sån där som Gustav är en sån där tränares dröm. Det gillar man att ha i laget. Liksom.
Ungtupparna då? Elias Pettersson och Simon Forsmark. Börjar de längst ner och får jobba sig upp? Eller kommer ni som med Leo Karlsson att ni får ganska stora roller här initialt och så ser vi om ni flyger eller inte?
Jag vet inte än. Det kommer nog testas en del här första 6-7 veckorna innan. Så de kommer nog få vara med och känna på det och se hur det ser ut. De är ju, som jag var inne på förut, otroligt spännande spelare. Två olika typer av backar. Det Simon har varit med. Simon spelade ju drygt 40 matcher förra året. Och hade i snitt, det var inte så att han hade i snitt 10 minuter per match. Och han var ändå, och liksom, så han är ju på väg in och har gjort det bra. Men han behöver ju snappa upp och bli ännu bättre. Han behöver ju etablera sig liksom. Och det är hans egen målsättning, det vet jag liksom. Elias kom ju in lite mer i och med att Rissanen blev skadad och sådär. Men tog ju enorma kliv under säsongen. Och han är ju en annan, han är ju mer en rivig back som liksom städar rent och lite tuff i, spelar aggressivt och ja, ploppade ju även upp som intressant för NHL och sådär, och det såg vi ju i draften.
Vancouver tog honom som sitt andra val. Det var ja, det, många som förvånades över det.
Det är ju otroligt alltså. Men det säger också en del om hans potential.
Marcus Hardegård då, gick ju till er från Timrå efter att de gick upp förra säsongen. Känner du att det finns mer att kräma ur där?
Absolut. Jag tycker Harde, han pendlade lite upp och ner förra året. Fick ibland, tycker jag, det blir lite som om man ska hitta någon syndabock. Jag tycker han fick lite mycket oförtjänt skit i vissa lägen. Det är lätt att man ska kasta på någon, och det blev det på Harde. Och det är inte lätt att komma från allsvenskan och in så där i en backuppsättning som är ganska bra. Så men han, jag tror att han kommer att ta det ett steg till i år. Och det hoppas vi också såklart, och inte minst han själv. Kanonkille som har smält in bra i klubben. Så jag hoppas för Hardes skull att han får visa att vad han kan på riktigt. Och han kan mer, det vet jag.
Filip Berglund då, vänder tillbaka till Sverige efter ett år i Nordamerika. Han gjorde Skellefteå och Linköping, nu testar han Örebro. Är det Filip Holm och Filip Berglund som ni ser ett backpar där, efter du sa att de finska killarna ska spela ihop?
Jag kan få att det är Filip och Filip i ett backpar. Det är inte helt otroligt. Men som sagt, vi får återstå och se lite. Men det kan mycket väl vara så.
Men dina förväntningar på honom då?
Nej, men
vad ska vara för typ på?
Nej, men han är ju också en tvåvägsback som ändå har kvaliteter i sin... Han är ju rightare. Så liksom att man kan använda honom lite.
Han kanske är glad att ni bara har leftare.
Ja, det kan det vara. Det kan öppna sig för... Det gäller att ta reda på tillfällen. Och, nej, men han... Jag har höga förväntningar på honom. Han har ändå varit med och i en bra ålder och är väl skolad och var ju bra när han kom fram i Skellefteå. Hade det lite jobbigt i Linköping och hamnade på andra sidan där det också var lite motigt i AHL och där det blir som det blir. Så ja, nej, men det blir jätte... Vi jobbade med han tidigt.
Ni vill väl att han ska komma tillbaka till den nivå han var under sin sista säsong med Skellefteå. Då var han nästan en halv poäng per matchspelare. Ja. Och man kände så här att okej, fortsätter han på den här vägen, då kan det vara en landslagsspelare faktiskt.
Exakt. Han har ju en klar potential. Så det var spännande.
Forwards här då. En leading line. Jag satt och funderade på det innan vi skulle spela in här. Skulle det kunna vara Rodrigo Abols, Mattias Bromé, Linus Öberg? Tror du det?
Ja, låter inte helt otroligt. Låter kanske som du har läst tränarnas tankar.
Okay. Nej, men det är ju toppspelare. Alltså, ja. Bromé kommer tillbaka. Ja. Abols är en av de bästa centrarna i ligan.
Ja.
Och Öberg näst bästa målskytt för er. Ja. Fjol efter Kovacs.
Exakt.
Är du orolig över att nu är ju Bromé tillbaka, men var ska målen komma ifrån?
Ja, men Bromé och du nämner dem ju.
Ja.
Jag hoppas att...
Men Öberg har aldrig varit över 20 mål till exempel.
Nej, men det är dags för det.
Okay.
Han väntar ju till 15 omgångar innan han gjorde något förra året, så han kan ju slå in någon tidigare så är han över 20.
Okay.
Ja, det har han nog som målsättning själv också, tror jag.
Ja, och från Bromé ska man ju vänta sig den produktionen också såklart.
Ja, absolut. Han är ju också en toppspelare som ska vara topp i ligan liksom. Och Abos är inne på, han gör ju sina mål och sina poäng med.
Men Bromé, hur löste ni det då? Han hade ju kontrakt med Davos.
Ja.
Man tänkte att han blir väl kvar där nere i Schweiz.
Ja, det var väl nästan så vi trodde det också länge. Men ja, mycket fram och tillbaka och sådär. Han hade ju ändå skaffat sig ett hus här i Örebro och kände nog ändå att det var mycket han ville hem. Jag tror att det var mycket det som avgjorde till slut. Och att han, det är inte så att vi låg på, han låg på mycket själv. Liksom att jag vill hem liksom, ner i Davos. Och utifrån till slut så blir det väl så att...
Ni tackar ju inte nej till det när han började prata på det sättet.
Såklart inte. Nej, men det kom ju också till ett läge där vi var ju lite där inför alla förra säsongen när det kom en spelare som ja, nu tappar jag namnet på kroaten.
Randulic.
Ja. Tack, Borna. När Borna kommer och säger att fan, jag vill inte. Jag mår ingen... Det fungerar. Jag vill inte vara här. Och jag menar, han har gjort liksom över 40 poäng. Och då kommer man ju till det där att ja, men hur bra är det? Hur ska vi tvinga fram det här? Och är det bra för oss? Är det bra för spelaren?
Ja, men som Frölund och Michel Spasek.
Ja, lite så. Jag tror att, lite, att det hamnade lite där. Nu vet inte jag, men Bromé visade ju att han ville hem. Liksom. Och till slut så.
Sexårskontraktet, var det ni som pushade för att det skulle vara så långt eller var det Bromé?
Nej, det var nog... Det pratades länge om längden på det där och liksom... Men vi... till slut så enades vi om det och tycker ändå att det varit... Det är lite speciellt. Jag har aldrig varit med förut och skrivit så långt avtal.
Någon får slå mig på fingrarna här, men jag tror att det är bara Mattias Bromé och Joakim Nygård som har skrivit så långa kontrakt i SHL/Elitseriens historia.
Ja, det...
Det är många femårskontrakt,
ja,
men det är, jag tror inte det är någon som har skrivit längre än 6 år.
Nej.
Så det är ju smått unikt.
Ja, men det är unikt.
Men svarar du på frågan vem av vilken part det var som ville ha 6 år?
Vi bollade det där fram och tillbaka, så jag vill säga att vi var till slut så hamnade vi i ett läge vi är överens. Så jag menar, det var ju inte några hårda, utan vi hittade en väg fram där det blir bra för oss. Ja.
Är det fyllt med klausuler som han kan dra till typ NHL eller någon annan europeisk liga efter 1 år, 2 år? Jag vet, Nygård har ju till exempel haft sådana inbakade i sitt kontrakt.
Jag vill inte gå in på något avtalsinnehåll.
Då köper jag det svaret.
Ja.
Ni har ju värvat ganska få spelare.
Mm.
5 stycken bara.
Mm.
Jag vet att när du satt i den här podden för 2,5 år sedan så sa du att du vill inte ha en så stor spelomsättning säsong efter säsong. Jag kan tänka mig att siffran 5 är du väldigt nöjd med. För i princip hela truppen kommer ju tillbaka. Och Bromé har ju varit här förr, så att...
Nej, men jag var inne på det tidigare. Vi pratade om kontinuitet. Både i ledarstab, organisation, på spelartrupp. Hitta en samsyn, jobba över tid, ha lite tålamod, i diket, upp på vägen. Jag tror på tålamod och kontinuitet. Inte dumdristigt. Men att byta spelare bara för att man ska, för någon annans skull, tror jag inte på. Sen om siffran 5 var bra eller, men det är, jag tycker att 5-6 spelare, då tycker jag att man har lyckats ganska bra. Om man gör de justeringarna. Och i alla fall när man har hamnat i ett läge där vi har gjort över tid, vi i alla fall tycker jag på väg uppåt, även om det var lite neråt förra året, så tycker jag ändå att skulle det gå helt åt pipsvängen, då hamnar vi i ett annat läge. Men så, ja, det är nog mitt sätt att vilja bygga på.
William Wikman och Petrus Palme, det är de två forar som vi inte har pratat om som har kommit in här då från nyförsidan. Bromé har vi redan avhandlat. Wikman, är det en botten 6 forward som kommer vara i boxplay? Alltså ungefär som man hade den rollen hade i Västerås? Är det så ni ser honom?
Ja, Wikman är ju har ju en bred potential. Han kan göra mycket. Och har gnuggat på i Västerås i 4 säsonger från Leksandstiden. Och ja, vi har sett honom en hel del. Och han ska bli spännande. Men det är väl ungefär där. Sen får William säkert, han vill väl framåt.
Det är drivjärn alltså.
Ja, men det är ju det. Och energi. Och nu är vi där. Passion och energi. Det gillar
vi. Det gillar du. Det händer något i ögonen, ja, när du pratar om honom.
Ja, jag gillar det.
Palme då? Det måste ju vara, är det en powerplay-lirare? Och...
Ja. Ja, nej, men Palme ville vi ha tidigt. Sen tog det tid i alla fall. Saken är den att vi var faktiskt relativt nära att få loss Palme till den 15 februari. Men det blev inte så från Finland. Vi gillade vad vi såg i honom. Är ju rätt kort
till
storleken. Precis. En liten sån här, men ett granitpaket och en otroligt stark på pucken. Det är många som inte har sett honom. Och jag är sådär, nu får jag lite rysning, känner jag. Jag känner att det ska bli häftigt att se honom i SHL. Hur liksom, för att han har en härlig hockeyspelare som liksom kreatör och vill ha pucken och vill få pucken.
Häftigt alltså. När man tittar på hans, alltså att han är 1,68, inte så stor, då tänker man, okej, hur ska han klara tung trafik och ner i sarghörnen mot lite större försvarspjäsar och så. Mm. Men det låter ju på dig som att du inte är dugg orolig över den delen av spelet.
Nej. Han har fått lärt sig tidigt om att vara tuff med den storleken. Så
det är en bulldog liksom som bara kör.
Han kommer att ge sig in i hettan.
Okay. Ja, då. Givet att Abols blir kapten igen, eller?
Nej, det vet jag faktiskt inte än. Nu sa du att det är lagmöte idag och de närmsta veckorna här. Och även om man har sett under våren och haft mycket tillsammans med gruppen och sådär. Men jag vet faktiskt inte. Jag ska inte säga att det är i sten än.
Avslutningsvis här då. Kommer ni att förstärka truppen innan seriepremiären?
Nej.
Ni är nöjda?
Ja, inför seriepremiären absolut inte, som jag var inne på. Nu tycker vi alltså, nu sitter vi med det här och sen har vi varit inne på det tidigare, men det är ju tråkigt att höra, kanske för dem, men jag måste ju poängtera att vi har pratat om 4 juniorer som är inne i truppen, men vi har 5, 8, 10 stycken till som kommer upp och är bra och har fina kvaliteter. Så föreningen är i ett spännande läge.
Jag måste faktiskt prata lite om tränarstaben också, inser jag. För ja, det har jag ju inte frågat någonting om. Ni har haft en ganska stor ruljans på assisterande tränare. Nu kommer Tobias Termelle här in eftersom hans klockare drog till 3 kronor. Mm. En chans som man såklart ska tacka ja till när man får den. Men är du missnöjd med att ni inte har kunnat haft den kontinuiteten på tränarsidan som ni har haft på spelarsidan?
Ja, men det är ändå så att vi har headcoach i Niklas. Han det är ändå han som styr skutan lite. Så är det ju. Han är huvudansvarig. Och Niklas har ju suttit kvar. Och sitter kvar. Sen att vi fick inför förra säsongen 2 som drog till Schweiz. Det är som det är. Och då fick vi in 2 nya i Nyman och Klockan. Att sen Klockan får 3 kronor, det måste man bara lyfta på hatten och säga att det är klart att du ska få ta det. Så nej, jag känner ingen oro för det. Och sen tyckte jag att när Tobias, som jag känner väl, vi har jobbat ihop.
Termelle ska du säga också.
Termelle, ja. Jag har jobbat med honom som kapten i ett lag och jag var sportchef under många år. Jag vet vad jag får i honom och han är en otroligt stark personlighet. Han har sitt starka i liksom sättet att vara och få folk och spelare framförallt att må bra. Han är en stark personlighet som kommer att tillföra mycket till oss och till hela gruppen.
Han har ju haft 2 otroliga säsonger i rad nu. Alltså först med Växjö och vinna SM-guld och sen ta upp HV71. Det är såklart erfarenheter som berikar och som jag kan tänka mig att du sitter och funderar på, okej, det här ska vi dra nytta av på något sätt. Men hur?
Nej, men såklart. Jag menar, Termelle är ju jag unnar han att få den framgång han har fått. Och jag tror att han kan tillföra massor i våran organisation. Som kan vara, som jag säger, vi ska vinna. Och han har verkligen varit med och vunnit.
Och ni vill vinna den här säsongen, gissar jag. Även fast du sa att Luleå ska ta guldet.
Ja, nej, men du frågar hur jag sa. Det är klart att vi det är också en sån, vi inte varit inne på det. Det blir nästan så att ju längre tiden går, jag tycker SHL blir så oförutsägbar. Det är så jämnt. Så det är, man får ha respekt åt alla håll. Då åkte HV ur för 2 år sedan. Förra året åkte Djurgården ur. Liksom. Fan, hallå. Det gäller att liksom, men det gäller att vara ödmjuk. Vi ska vinna, men du måste liksom vara ödmjuk varenda dag, varenda vecka. Var är du själv och jobba med ditt och ha respekt för motståndet och inte åka iväg med en halvknäppt hjälm och tro att idag vinner vi. Den tiden, de matcherna förlorar du. Så jämn är ligan.
Ja, men ingen farhåga för att ni ska åka ur.
Nej, men jag säger du måste ha respekt för liksom vad du håller på med. När du ser på vad som händer. När lag åker ur som liksom HV kan väl inte åka ur, Djurgården kan väl inte åka ur. Ja, men allt liksom det
bevisligen gäller, kan det hända.
Bevisligen kan det hända. Så det gäller att ha respekt. Men likväl som du är där och du ser lag som vinner, så klart vi kan vinna. Och det är där vi måste vänja oss vid tanken. Och vässa varje dag till att bli bättre.
Exakt. Bra cirkelslutning, för det började vi prata om. Och så nu är vi tillbaka i den sista minuten av avsnittet med dig, Stefan. Stort tack för att du var med i podden en andra gång här.
Mm. Tack själv.
Och lycka till kommande säsong.
Tack för det.
Vi säger tack till alla som har lyssnat på det här avsnittet. Ni kan höra av mig på adam.johansson@expressen.se eller på Twitter eller Instagram. Där finns vi också. Nu är det inte så många sportchefer kvar innan vi säger tack och hej för sportchef sommar 2022. Men jag hoppas att ni hänger med under hela resan den här sommaren. Tack och hej. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.